Hej allihopa! Nu tog jag i ordentligt. Välkomna till festen idag. Det är rubriken för gudstjänsten, så att det är fest i Guds hus idag. Rosmarie Engström och kompani står för musiken. Bertil Forsberg predikar och jag som leder gudstjänsten heter Anna Forsberg. Vi ber för gudstjänsten. Tack Gud för att du är nära. Tack för att du vill möta oss här idag. Med din helige ande, med din helige andes vind, med din helige andes tröst, med din helige andes klarsyn. Tack för att du möter var och en på sitt vis idag. Amen. Jag ska läsa ur Uppenbarelseboken, och det är en bok som spänner över väldigt mycket, tycker jag. Sånt som är extremt skrämmande, men också de starkaste löftena som kan bära oss när det är väldigt tungt. Och jag ska läsa ur Uppenbarelseboken 19, vers 5 till och med 9. Och det kom en röst från tronen som sa: prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är det heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sa till mig: skriv: saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: detta är Guds sanna ord.
Idag kommer vi göra insamling till Ekumeniakyrkans internationella mission rent allmänt. Och Ekumeniakyrkan arbetar med missionssamarbete både i Latinamerika, i Afrika, i Asien, Europa, Centralasien och Mellanöstern i olika länder. Och det behövs ju mycket ekonomi för att få det här att fungera. Så det ska vi bidra med, tänkte vi idag. Och det är tre teman som allt arbete samlas kring i den internationella missionen. Dels det ena är evangelium för alla. Det andra är ett värdigt liv för alla. Och det tredje är en hållbar värld för alla. Kommer ni ihåg det? Vad var första? Evangelium för alla. Två. Ett värdigt liv för alla. Tre. En hållbar värld för alla. Så allt det som görs i vårt samarbete med systerkyrkan finns inom de tre olika områdena. Och nu ska vi göra en insamling till det här arbetet. Och då kan man göra på flera olika sätt. I psalmböckerna finns det såna överlåtelsekort där även swishkoden finns. Så ni kan swisha er gåva. Det finns en kollektbox nere längst innan man går ut. Där kan man ge kontanter. Och sen till vänster om utgången finns en kollektomat. Så det finns olika sätt att bidra. Så då önskar jag... Ja, vi kan väl be samtidigt för det här.
Ja, vi gör det. Varsågod.
Det gör vi. Herre, jag tackar dig att vi får vara engagerad genom Ekumeniakyrkan runt om i vår värld till befrielse och upprättelse för människor i olika livssituationer. Och jag ber att den här gåvan som vi samlar in ska bli till välsignelse i det här arbetet utöver vår värld. Det ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Och vi sjunger den psalm som många av oss har sjungit sedan vi var små barn, den blomstertid nu kommer. Vi sjunger de två första verserna där. Jag ska läsa den text som Bertil kommer att predika över. Och den är hämtad från Lukas evangeliets 14 kapitel. Liknelsen om festen. En av gästerna som hörde detta sa till honom: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade det någon ursäkt att komma med. En lätt hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt, jag kan inte komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt, jag kan inte komma. En tredje sa: jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men det finns ännu plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska vara med på min fest.
Jo, men jag sa i alla fall att det var 3 personer här som vi mötte. Och de tackade nej till en fest. En hade köpt oxar och ville kolla in dem. En hade köpt på sig mark och ville kolla in hur den såg ut. Och en hade precis gift sig och tyckte att han skulle vara hemma hos sin fru. Och de tackade nej till festen. Och när mannen som bjöd in fick höra det så blev han besviken och arg. Det blev en fest så småningom, men de här tre personerna, de missar festen. Vad är det som sticker ut i den här texten, tycker ni? Vad tänker ni på? Om vi säger så här då, hur många sitter och funderar på den här festen? Hur var festen? Det måste ha varit en häftig fest. Kanske bara flera dagar som det var fest. Var det underhållning på den tidens fester? Är det det som upptar er tanke? Jag misstänker att de flesta av oss fokuserar på den här frågan. Hade de verkligen rimliga motiv till att tacka nej? Och en del av oss kanske tänker att det var orimligt av festarrangören att bli arg på dem för att de tackade nej. Han krävde ju att de skulle avstå. Och om vi tolkar in den här texten när det gäller vår kristna efterföljelse, så kan vi ju skrämmas av vad vi förväntas försaka. Och vi tänker inte på festen som den här berättelsen egentligen handlar om. Och det finns en fara här, tänker jag. Att vi i förlängningen tänker på det som vi måste försaka för att vi är kristna, för att vi lever upp till vår idealbild om vi ska vara, för att vara radikala efterföljare till Kristus. För i förlängningen av det där så är det så lätt att vi tänker att vi måste försaka för att beveka Gud. Och då är vi ju helt tokigt ute, därför att försoningsoffret, det är liksom klart. Jesus har ju försonats och vi, han har ju en gång för alla gjort ett försoningsoffer för alla tider. Och när jag läste den här texten så tänkte jag att jag vill ta den här vinkeln på. Det här är ju verkligen en text som inbjuder till djupsinniga teologiska funderingar. Och det har verkligen gjorts genom tider. Men jag vill fokusera på festen. Och det är ingen dålig sak, det är ingen marginell sak. Teologen Patrik Hagman skrev en bok om Lukas evangeliet som jag läste här i vintras. Och han menar ju på att festen, det är en väldigt viktig gestaltning av Guds rike. Yes, festen återkommer gång på gång. I Bibeln och Nya testamentet är verkligen välfyllt av fester. Och det sankta är ju vad hindrar oss från att delta i festen. Det kan vi fundera på. Så det är den vinkeln jag vill göra. Och så vill jag börja med vår hund. Nadine. Jag var ute och gick med Nadine för ett par månader sedan innan våren hade brutit in. Och vi har ju en liten golfbana alldeles intill oss, och innan golfarna har kommit ut på banan så går vi gärna på golfbanan där. Och då hittar ju Nadine såna här ibland, golfbollar. Och jag tar upp golfbollen och kastar iväg den. Och hon skuttar iväg och tycker att det är jätteroligt. Och så kommer hon tillbaka med den där bollen. Och nu vet ju ni hur det här brukar vara, att man liksom... De som har hundar som då gillar apport, de kommer ju hunden tillbaka och så får man bollen igen, eller om det är en pinne så kastar man den och så kommer den tillbaka. Och så håller man på så där. Jag har sett amerikanska filmer när de går ut med stranden där och kastar, det ser så härligt ut. Så fungerar det inte med Nadine, kan jag säga. Nadine, när jag kastar ut bollen så kommer de tillbaka med bollen, och det är en liten spaniel bara, så att bollen ryms inte riktigt i munnen, så hon kan inte stänga munnen och ser utomordentligt fånig ut. Och så kommer de tillbaka och så ska jag kasta ut den igen. Det går inte. Då säger hon. Det här, hela hennes kropp är som att bollen är min. Det är min, mitt. Och fast jag skulle vilja liksom, om jag bara fick så skulle jag kasta ut den igen. Hon skulle tycka att det var jätteroligt att få liksom leva här. Så tackar hon nej därför, min. Och jag kommer att tänka på den där händelsen när jag läste den här texten. Att, ja, men är det inte så där vi ofta beter oss? Och så de här tre snubbarna som vi läste om i texten, de går miste om det roliga. Och man är min. Jag vill ta tre snabba besök i tre välkända bibelsammanhang som jag tycker belyser det här. Och vi, låt oss börja med den rike mannen som Jesus mötte. Ni har hört om de här bibelställena många gånger. Vi tar dem igen. Den rike mannen som hade allt. Han hade förmögenhet, han hade ekonomisk trygghet, han hade tjänare som gjorde hans liv bekvämt och han hade ett högt anseende i samhället. Han hade en magnifik självbild. Jag har följt alla Guds bud sedan jag var liten. Den då. Och så anar vi att mitt i allt detta så känner den här rike mannen en tomhetskänsla. Och den kommer till uttryck i att han tänker att om det saknas en liten pusselbit i mitt livspussel för att det ska vara perfekt. Och så går han fram till Jesus och säger, gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och så tänker jag att nu ska jag få den här felande pusselbiten, en existentiell tilläggsförsäkring ungefär. Och så utspelar sig då ett samtal dem emellan. Och han får ju inte den där felande pusselbiten. Och istället så utmynnar det i det här kända uppmaningen från Jesus. Sälj allt du äger och har och dela ut till de fattiga. Det är tungt, det är tufft. Och det vore det om Jesus satte punkt där. Men det gör han ju inte. Ett, han svarar på hans ursprungliga fråga. Han säger, då ska du få en skatt i himlen. Och sen säger han, kom sen och följ mig. Han kommer med en personlig inbjudan. Välkommen till festen. Det är vad Jesus säger till den rike mannen. Kom med och följ mig. Du kan följa med mig. Vi är några stycken här. Du får följa med mig och se och uppleva det här. Det skulle ge dig en frihetskänsla. Det här som du längtar efter, det kan du uppnå då. Den där felande pusselbiten, den finns inte. Jesus säger, välkommen till festen. Och så vi tar ett annat jättekänt möte. När Jesus går in i staden Sykar och möter kvinnan vid brunnen. Det här mötet älskar jag att läsa om. Det är så extremt märkligt. I många predikningar och andra sammanhang så har ju den här kvinnan målats ut som en väldigt svag kvinna. Utnyttjad av män. Marginaliserad. Folkskygg. Hon söker sig ut till brunnen mitt på dagen för att hon vill inte möta människor. Alltså, vi vet ju inte så mycket om den här kvinnan så vi kan ju tolka in vad som helst. Personligen tror jag inte ett ögonblick på det där. Absolut inte. Det här är ju en stark kvinna. Vi får inte hålla på att förminska kvinnorna i Bibeln. Många av dem är fantastiskt starka. Det här är en stark kvinna. Och när, alltså, när Jesus kommer där och bryter sin vana trogen mot alla konventioner, och som jude tilltalar han en samarisk kvinna på en offentlig plats, så skulle ju 99 av 100 gått undan. Men hon stannar kvar. Och det utspelar sig ett jätteintressant samtal. Hon ställer motfrågor och hon liksom är med på hans avancerade resonemang. Och jag tänker att det här är en kvinna som är stark. Jag tänker mig henne som en som tar för sig av livet. Hon bryter säkert mot konventioner och irriterar folk, men okonventionell, absolut. Hon skulle passa bättre i Stockholm 2026 än på den tiden i Sykar. Jag tänker att hon fanns idag. Så skulle hon vara en medelålders kvinna som bodde på Söder. Kulturintresserad och politiskt aktiv och intellektuell. Går på teater och vernissage och älskar mest av allt att sitta med sina vänner och dricka vin och prata om livets stora frågor och så där. Sån tänker jag mig att den här personen var. Och att de kom sent där och hämtade vatten. Det kanske bodde blöd. Det blev lite sent kvällen innan. Och när upptäckte de vakna alldeles för sent att det fanns inte en droppe vatten i huset. Och så går hon ut och hämtar vatten och så möter hon Jesus. Så tänker jag mig, kvinnan psyker. Och det är väldigt, väldigt intressant här, för att Jesus, det Jesus gör är ju inte så mycket att säga till du bör göra där, du bör offra där. Utan han gång på gång så erbjuder han ju ett byte. Det gjorde han med rike mannen, och det gör han ju jättetydligt när han möter kvinnan i Sykar. Han säger, i det centrala säger han ju att den som dricker av det vattnet, av det här vattnet, blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger blir aldrig mer törstig. Det vill säga, det här ganska självupptagna livet som hon kanske lever med dess olika inslag, det gör inte dig tillfredsställd i livet. Men det vatten jag ger. Och så erbjuder han. Han kritiserar henne inte. Han säger inte du borde inte, du borde det och så vidare. Du bör verkligen. Och så, han konstaterar faktum hur hennes liv ser ut, och så erbjuder han ett byte, ett skifte. Och säger ett bättre liv. Och hon säger, Herre, ge mig det vattnet, utbrister kvinnan. Och vi säger välkommen till festen till henne. I den första var det materialismen, den här fokuseringen på karriär och anseende och pengar som hindrade. Och här är det kanske en livsstil i min fantasi, en livsstil som hindrar att man kommer till festen. Låt oss ta ett tredje exempel. Det är en liknelse, en av de mest kända liknelser. Och vi möter här en präst som är på resa. Och eftersom det är en liknelse här så tar jag mig friheten att fylla ut lite grann. Lite kött på benen. Och den här prästen är på väg. Vi vet inte vart han är på väg, men vi kan skapa en fantasi om att han är på väg kanske till en synagoga i en annan stad. Han kanske är en präst med högt anseende som man vill konsultera, och han kanske är en person som man gärna konsulterar. Han har varit präst i många år och ja, han kanske mitt i alltihopa är trött på de där mötena. Alla dessa ord, alla dessa möten. Han kan ju känna i sin prästtjänst kanske att Han längtar efter något annat. Även han, kan jag tänka mig, har en tomhetskänsla där han går fram i väg, ut med vägen och funderar på hur han ska lägga upp mötet, hur han ska göra ett värdigt intryck. Och jag tänker att den här prästen skulle kunna ha som ledord att han är värdighet, kontroll och planering. Det har han gjort karriär på. Värdighet, kontroll och planering. Och så går han där och tänker på detta. Och så ser han att någonting finns i vägkanten. Och när han närmar sig där så ser han att det är en man som ligger blodig och illa däran. Och han ser dessutom att det är av hans eget folkslag. Jude, liksom han. Han stannar upp några få sekunder, väldigt snabbt gör han ett övervägande. Han skulle komma för sent om han engagerade sig i det här. Det är en situation som han inte kan riktigt kontrollera. Och han är osäker på hur han ska agera. Och när vi strävar efter kontroll och planering och håller väldigt hårt i det, då finns det en jättestor nackdel med detta. Det är att vi går miste om vad vi skulle kalla för gudomliga överraskningar. När anden leder oss in i situationer som liksom berikar oss och berikar våra medmänniskor. Vi tappar visserligen kontrollen, men Gud leder oss. Men är vi väldigt strikta så, och håller oss till planeringen, så tappar vi det där. Och då tänker jag att den här mannen var en sån person. Och han går vidare. Och de som möter honom tycker att han ser väldigt konstigt ut i ansiktet. De visste ju inte att han hade en golfboll i munnen. Men tänk om han hade liksom gjort det som Samarien. Det kom en kille från Samarien lite senare och tog hand om alltihopa. Men tänk om den här prästen hade gjort det som Samarien gjorde. Liksom engagerade andra människor. Ja, men vi måste hjälpa honom här. Och liksom drog ihop folk som kunde hjälpa honom, bära upp honom och ta honom till ett värdshus och prata med värden där och komma överens om han skulle fixa det här. Han skulle komma för sent till det här mötet i synagogan. Hans resekläder skulle vara smutsiga och blodiga. Och hans liv skulle vara vitaliserat. Han skulle känna, ah, jag lever. Det hade ju hänt. Han hade kommit in i festen. Nu gick han därifrån med golfbollen i munnen. Och då kommer vi in, bara en liten kort avslutning, på vad som kännetecknar festen. Ja, festen i det här sammanhanget kännetecknas av att vi är alla inbjudna. Och fest präglas ju av att vi är glada tillsammans. Tillsammansglädje. Och glädjen i livet, om vi breddar perspektivet, det uppstår ju när vi lyssnar på varandra, när vi stöder varandra, när vi omfamnar varandra, när vi finns till för varandra. Det är ju det vi är skapade för. Och det är en fest. Men då kan jag tänka att du kanske är här idag som känner att, ja, men jag har, när du pratar om festen så är det här uppe för mig. Jag känner inte att jag är inbjuden till en fest. Och när du säger att jag kan bistå andra och stödja andra, och att jag skulle ha kapacitet att göra skillnad för andra, så backar du även där och du känner att jag har så lite att ge andra människor. Jag har fullt upp att hålla hakan över vattenytan. Jag känner mig så svag, jag känner mig så tom. Och då har jag en liten uppmaning till dig. under överlåtelsestunden. Sök dig mot de här, alltså det här, det bästa i den här kyrkan, det är saligprisningarna. De är fantastiska, den här mosaiken. Och du kan söka dig allra längst in här. Här, och så kan du läsa den där det står: saliga är det i anden fattiga, till dem hör himmelriket till. Saliga dem som är fattiga anden, till dem hör himmelriket till. Och himmelriket, resten är ju en bild av himmelriket. Så man skulle kunna då säga att salig du som känner dig fattig i anden, du har en VIP-biljett till festen. Och du har en hedersplats vid bordet. Och du som känner så ska också veta att du har en inre styrka. För du kan möta andra som känner sig tomma i anden. Andra som känner sig helt tomma invärtes. Då kan du omfamna den personen och viska i den personens öra: jag vet hur du känner det. Och då kan du göra jättestor skillnad. Och där finner du både meningen och glädjen. Jag har velat lyfta fram festen i den här predikan. Festen som en bild av Guds rike här på jorden. Att vi alla är inbjudna till festen. Och Jesus ställer inte krav på oss för att vi ska försaka, vi ska offra. Han inbjuder oss till festen genom att säga: jag vill erbjuda dig något bättre. Fokusering på materiell framgång, en självupptagen livsstil, en levnadsstil som allt för mycket styrs av kontroll och planering och mycket annat kan hindra oss från att komma till festen. Och då kan vi säga att vi missar festen. Och då går vi omkring som Nadine med en golfboll i munnen och säger: min, 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 mitt, mitt, mitt. Men vi missar det roliga. Amen.
Jag tända världens ljus, och Ekumeniakyrkan lyfter idag i våra församlingar fram Centralasien och Kaukasus. Gud, vi ber för människor som förföljs för sin tro. Vi tackar för våra kontaktpersoner som varje dag står upp mot hot och ibland fängslas för sin tro. Vi ber om mod och beskydd. Vi ber om att ditt ord når ut till än fler människor. Herre, hör vår bön.
Våra böner i den ultimata bönen, alltså Herrens bön, och den finns på innerfliken längst bak i psalmboken, och vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i bröd, det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.